Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil, trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs och min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Vi är kanske inte helt på topp idag, Lovisa.
Alltså, jag ber om ursäkt ifall det fnasar och frasar från mitt täcke. Idag kommer poddandet ske under täcket och inte huvudet, inte för ljudets skull, men fasen vad jag ligger och fryser.
Ah, det är ju en mardröm. Har du fått influensa, tror du? Eller vad är det för fel?
Nej, jag vet inte. Jag har sovit 12 timmar i natt. Jag som aldrig somnar när barnen går och lägger sig. Alltså, typ, jag har aldrig varit sån som somnar vid nattning. Jag har kompisar som typ vaknar vid 10:30 och bara, shit, nu somnar jag vid nattning igen. Men igår så somnade jag vid nattningen. Låg och lyssnade på Hans som läste, vad heter, nu ska vi se vad den heter. Den här Muminboken där Mumin vaknar mitt. De går ju dvala och så vaknar han mitt i vintern.
Ja, just det, jag kommer inte ihåg vad boken heter.
Den är lite sorglig. Jag somnade mitt i det sorgliga där att han ropar hallå, mamma, och försöker väcka mamma, och mamma får lite så här mardrömmar när hon håller på att bli väckt, men så sover hon ändå vidare. Då låg jag och frös. No. Somnade, sov 12 timmar och vaknade i morse och var bara så hängig. Så att jag har avbokat mina PT-kunder. Jag vill inte vistas i så här friska träningsrum när jag själv är hängig. Så att jag kör podddag och sen så ligger jag nerbäddad under täcket. Men jag tror att jag inte har det värre än vad du har, Jessica.
Nej, men alltså, här hemma är det lite stökigt just nu. Det känns som att oh, fy fan, nu såg jag precis en spindel också bara för det. Nej, jag dör. Alltså, den är så stor, Lovisa. Jag hatar spindlar i källaren. Åh, oh, vilken ångest. Ja, i alla fall. Och där var en till. Nej, två spindlar. Alltså, gud. Ja, ja, så länge de sitter still så kan jag klara av att podda. Men jag måste ha koll på de här under hela avsnittet.
Det blir lite skelögd. Lägga ena ögat på ena spindeln och andra ögat på andra spindeln. Så de rör sig på olika håll.
Det är tre! Alltså, de är så stora! Nej, men jag orkar inte. Jag får panik! Alltså, fy fan. Och här bodde min svärmor i helgen i den här källan. Med världens största jävla monsterspindlar.
Det kanske var hon som hade med sig dem. Hon har planterat dem där åt er.
Gud, ångesten. Ångesten. Ja, jag får be Patrik gå ner och fixa det här sen. För det här står jag inte ut med. Jävlar, vad äckligt! Oh. Ja, tillbaka. Fokus, fokus, försök fokusera.
Får inte du svettningar när du ser spindlar?
Ja, men jag får ångest, du hör att jag blev lite andfådd nu. Jag känner mig, jag fick så här du vet, man har i kroppen såna här flyktkänslor. Det är ju därför man får adrenalin i kroppen. Det är för att man ska liksom kunna fly. Det är en signal till kroppen, stick iväg. Och det känner jag väldigt mycket nu, att pumpen gick igång, bara dunk 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 dunk, jag är redo att fly. Jävlar, vad äckliga. Usch. Nej, men det är inte bara, det är inte det enda jag har att bekymra mig för just
de,
nu.
De kom ju som en liten nyhet nu.
Ja, verkligen. Jag hade inte avslöjat det för dig ännu, men jag såg dem precis när jag skulle börja prata om hur sjuka vi är här hemma. Ja, nej, men vi är i alla fall väldigt krassliga, hela gänget. Jag har fruktansvärd mensvärk. Alltså, mensvärk som inte är av denna värld. Jag tycker mensvärk blir värre för varje barn. Och nu är det helt hemskt. Alltså, jag får sån mensvärk så att jag nästan bara vill ligga i fosterställning för att jag har så ont i magen. Och jag blir också lite så här illamående. Så att det går runt och... Du vet, man får upp små halvkräkningar.
Jag har också haft mensvärk den här veckan.
Och har du?
Jag synkar. Jag är på sista dagen nu. Ah. Men jag har haft så ont i magen så att jag så här, ursäkta mig, så får jag lämna middagsbordet och typ gå och lägga mig i sängen eller gå och sätta mig på toa.
Ja, men det är verkligen har varit samma för mig, riktigt vidrigt. Och jag har försökt jobba med den här hemska grejen. Du vet, man ska vara trevlig mot alla och man känner bara så här, alltså jag har så ont i magen, jag vill bara lägga mig i min loge och dra upp knäna till hakan och så bara ligga där och skaka. Så det är inte så kul.
Men du är pyttig också.
Jo, jag blir jättedålig i magen.
I direktsändning?
Ja, det har gått bra hittills. Jag vet inte, på något sätt är det som kroppen ändå fattar så här, det är inte läge. För att jag har många gånger haft tvångstankar, du vet, när man har mått illa. Och en gång när jag gjorde Let's Dance så var jag ju faktiskt kräksjuk. Men det är som att kroppen på något sätt fattar att nej, det funkar inte just nu. Då hade jag liksom en hink bakom kulisserna så att jag fick ta fram den och du vet lite såhär spottkräktes i den där hinken. Men det är inte det där att oj, nu kräks jag framför kameran, ännu i alla fall, peppar peppar.
Men, vad heter hon? Det finns väl en...
Kräk-Eva. Hon hade ju mensvärk också, så att mensvärk kan ju faktiskt göra att man kräks. Det är ju väldigt obehagligt faktiskt. Men i alla fall så är ju Sam också sjuk. Han har ju varit sjuk mer än han har varit frisk den senaste månaden skulle jag säga. Och varför är det alltid så när man har som mest att göra? Alltså när man, förra gången han var sjuk och hemma från dagis i mer än en vecka, då var ju jag borta i Schweiz på en pressresa. Så det var ju väldigt dålig timing, för då fick ju Patrik liksom ta allt det där själv. Han var ju inte jättenöjd med det. Och nu när han blir sjuk och de ringer från dagis, då kan jag omöjligt gå ifrån jobbet liksom, för att jag har ju sändning. Så då måste ju han igen åka och lösa det. Så att det händer alltid när man har som mest att göra, så är det alltid vabbläge. Det är ju väldigt irriterande. Så idag, i natt var han uppe och skrek hela natten. Kräktes, mådde dåligt. Jag är inte säker på att han har kräksjuka, för att han är inte liksom, det är inte så att han kräks hela tiden, men han är väldigt förkyld i alla fall. Så att ja, det har varit lite av en mardröm här senaste dygnet kan man säga.
Och du håller ju på med breaking news parallellt. Våra poddditer är ju svåra att få till som det är, som du har ett heltidsjobb som liksom går förbi midnatt i princip.
Ja. Ja, men precis. Det är ju ganska mycket. Det är mycket. Jag jobbar ju från lunch till midnatt ungefär när jag jobbar med Breaking News. Så det blir långa dagar. Det är mycket logistik att få ihop. Inte bara poddejterna, utan även hur ska man lösa det med ungarnas aktiviteter? Hur ska man lösa det med hämtning från dagis? Vem ska fixa mat till barnen när de kommer hem? Och så vidare och så vidare. Eftersom Patrik också jobbar konstiga tider med sin handbollsträning. Så att det är lite av ett kaos just nu, kan man säga. Och försöka få in träning ovanpå det.
Alltså, ja, det hur går det sådär med det?
Nej, det går inte. Alltså, det går inte. Och min ambition har verkligen varit så här, jag måste ju springa. Jag har ju ett lopp att träna för, liksom. Jag måste göra minst 3 pass i veckan. Och jag får inte till det. Jag har inte fått till det. Och så i helgen så hade jag kanske, vi hade besök av mina svärföräldrar i helgen och de har inte träffat Sam sen i somras och vi har inte träffat dem sen i somras, så att då vill man ju ändå umgås lite. Det känns lite oartigt att säga så här, men jag ska gå till gymmet och springa långpass och så är man borta i 3 timmar. Det är väl kanske lite grann så där. Så att jag har ju umgås mycket med dem och den enda träningen som vi fick i helgen, det var att vi var ute väldigt mycket och åkte pulka. Det är ju i och för sig ganska bra träning. För att alltså, man drar ju barnen upp för backen. Ja, exakt. När man drar ungarna upp för backen i pulkan, i stora skor och pulsar i snön. Man blir ju svettig. Man är ju svettig när man kommer hem efter ett pulkebackepass. Har du åkt någon pulka?
Nej, alltså jag har ju åkt skridskor. Jag är inte pulka, men skridskor. Alltså, sjuhelsikes vilken skridskoåkning. Jag känner mig som Peter Foppa Forsberg. Jag känner mig som Mats Sundin. Jag känner mig som de allra mest sportiga hockeyspelarna. Sen att jag har en bandyklubba i handen och inte en hockeyklubba, det är bara så här petitesser. Men så himla roligt att åka skridskor. Men jag var extra nöjd med att Sixten och Baxter och Hans, alla klagade på att de fick ont i ländryggen. Och jag hade inga trötthetskänsla där. Jag hade inte ens träningsverk i ljumskarna, vilket jag absolut kunde få när jag var yngre och åkte skridskor. Nu var det 14 år sedan, tror jag, sedan jag åkte senast. Men det satt i ryggmärgen. Jag kände mig väldigt sportig.
Det är väldigt kul att åka skridskor, tycker jag.
Superroligt. Och nästa gång vi ska åka, nu har vi inte kunnat åka för att det har snöat så himla mycket. Och då är det ju inte jättekul att åka skridskor när det finns liksom inga plogmaskiner på den isen. De plogar liksom inte flera gånger om dagen. Om man åker på riktig is, typ på Zinken till exempel, där kör de ju med sina maskiner flera gånger under dagen. Men åker man där vi åker, det är väl mer, jag tror att de plogar varje dag. Men det räcker ju med som att det har snöat nu, snöar det 1,5 timme, då går det ju inte att åka. Det är inget roligt när det blir det här snövallarna på isen. Så vi har inte åkt sen dess, men nästa gång då ska jag ta med konerna och så ska jag köra såna här reaktionsövningar med barnen och åka slalom mellan koner och stanna vid olika färger. Alltså, du vet, kommer ju gympaläraren i mig fram.
Men gud vad roligt, man kan köra intervaller också faktiskt på skridskor.
Ja, men verkligen. Och tänk att träna hockeystopp och liknande. Men jag är ju sån där mamma som köper mina barn. Så vi kör det här YouTube-grejen, att det är så här ice skating challenge. Och så får man 1 krona för varje utmaning som man klarar.
Bra! Men jag tänkte på det, att det är ju faktiskt, vi snackade ju i förra avsnittet en hel del om det, eller om det var förra, att barn och ungdomar måste röra på sig mer. Och vi snackade om Generation Pepp som Prins Daniel är med och driver och så. Och de har ju dragit igång Peppidemin. Man ska liksom få igång hela landet nu och lägga ut inspirerande videos och bilder och sånt när man rör på sig med sina barn. Och vintern, när det är vinter och snö, det är ju verkligen perfekt för att göra aktiviteter tillsammans med barnen, tycker jag. Jag tycker att det är så härligt att man själv får bli lite grann som ett barn igen. För att om jag själv tog en pulka och gick och åkte i en pulkabacke, så skulle ju folk förmodligen tror att jag inte var riktigt klok. De skulle ju undra så här, vad är det för fel på henne?
Jessica Almenäs snökollaps.
Ja, men det skulle vara verkligen så här, okej, nu har det liksom, vi får ringa till psykakuten för att hon har blivit helt galen.
Du gjort en pulka själv.
Ja, då har man nästan gjort en Britney. Men när man har ungarna som alibi så kan man ju åka hur mycket pulka som helst. Alltså jag hade så roligt häromdagen och ramlade i snön flera gånger och bara garvade. Det var skitkul. Och så kan man åka skridskor som ni gjorde. Det älskar ju både barn och vuxna. Tycker det är jättekul. Och sen, nu har inte jag investerat i skidor för ungarna ännu. För det har liksom inte varit så mycket snö i Stockholm att det här känns värt. Men jag har själv längdskidor. Så att jag funderar på om jag ska skaffa det även till dem, så vi kan åka lite längdskidor när det ändå är snö. För det är ju så jäkla roligt. Det är massa man kan hitta på när det är verkligen riktig vinter.
Alltså jag kan säga så här. Här på Södermalm så har alltså människor åkt på riktigt längdskidor på Götgatan. Jag liksom fick så här ställa mig och gå i kö med 2 stycken som åkte längdskidor upp för Götgatan. Och så skulle de ner mot Slussen. Men såna här riktiga längdskidor, jag kan inte säga att det var så här jättemycket att de gled åk. Det var kanske mer lite att de så här gick upp för backen. Man är väldigt bra fäste. Men det ser ut som ett skämt. Det ser ut som att det är lite dolda kameran grejer. Men jag kan ju säga också att det var ju typ lättare att åka längdskidor längdskidor på Södermalm än vad det var att gå den här veckan. Men vi har ju inte den debatten om det här med snöplogning på promenader, eller vad är det, gångvägar. Lite bättre plogat på bilvägen än vad det har varit på trottoarerna. Men det ser nästan ut som ett skämt. Mina barn har aldrig åkt längdskidor, trots att jag är ju verkligen uppvuxen med, alltså, i längdspår och gjorde sina små egna längdskidåkningsspår på gräsmattan när vi bodde i Örebro. Men däremot åker mina barn väldigt mycket utför. Och vi ska åka till fjällen nu på sportlovet. Vi kan ju inte, vi är ju precis som ni, att man kan inte vara borta hur som helst när det är skoltermin och liknande. Men nu har vi fått till så att vi kan vara borta några dagar under sportlovet. Det är de dyraste dagarna för stockholmare att åka,
ja,
till fjällen.
Verkligen.
Men nu, vi har verkligen unnat oss. Från fredag eftermiddag till onsdag ska vi åka i fjällen. Och att vara i fjällen, för mig känns det som ett jättebra sätt att, vad ska man försöka förklara, det här med att göra, alltså göra tid tillsammans med barn eller så här familjetid, att göra den jämlik. Jag tycker ofta som förälder, det här vi pratat om många gånger i Träningspodden, att man får göra mycket på barnens villkor hela tiden. Och att det handlar mycket om att kompromissa med sina egna intressen för att barnen ska ha det bra. Men när man är i fjällen, då upplever jag att man i mycket större utsträckning kan mötas halvvägs. Och redan från typ, alltså att barnen är, alltså mina barn kanske var ett och ett halvt, när jag började, jag upplevde att verkligen att, ja, men nu kan vi göra att det är mysigt för alla. Det är roligt för alla. Och när barnen var tre och ett halvt och verkligen kunde börja åka riktiga skidbackar, då hade vi verkligen roligt tillsammans. Det hade varit kul, lika kul om barnen inte hade varit med, så hade jag ändå kunnat njuta lika mycket och tvärtom. Så det, nu känns det jätteroligt när barnen är duktiga på att åka skidor och att vi faktiskt kan åka i riktiga röda backar och alla kan liksom ta sig ner för backen i ungefär samma tempo. Sen kanske backers svängar inte är liksom, det kanske är lite mer störtloppsvarning, men det är ändå så att vi kan ha roligt tillsammans i fjällen, vilket kanske inte är på samma sätt om man tar en promenad i stan i Stockholm. Det är inte jättestor njutning från barnens sida då.
Nej, precis. Och jag saknade det där jättemycket också. Jag åkte otroligt mycket ut för när jag var yngre och tävlade till och med i en period. Så att jag vill verkligen åka mera slalom, men mina unga kan inte det. Så att jag tänkte att jag skulle faktiskt sätta dem i skidskola nu i vinter. För att jag har sett att det är Flottsbro heter det, va, som ligger ganska nära Stockholm.
Huddinge.
Ja, precis. Det är ju inte långt. Det är ju en halvtimme från där vi bor i Bromma. Och där har de skidskola både på vardagskvällar och på helger. Så här 2 timmars skidskola. Och det är ju perfekt. Bara så att de får en liten grund så att de klarar av att åka själva. Sen kan man ju lära dem mer. Men jag kommer ihåg ett mardrömstillfälle när jag fortfarande bodde i Norge och hade någon slags idé om att jag skulle åka skidor med både Jack och Dylan. Och när måste det här ha varit? Det måste ha varit kanske 2012. Då var ju Dylan alltså 3 år och Jack var 7. Då, så ingen kunde åka, ingen av dem kunde åka. Men då tänkte jag så här, men jag tar med båda och åker. Och vi åker upp i såna här, inte sittlift, men en, vad heter det?
Kabinbana.
Ja, vi åker upp och så åker vi ner någon liten backe som är liksom, och där finns det någon annan lift och lite så. Och det gick ändå så här, det var ju knappt ner för, så det var ju lite jobbigt för de kunde ju inte stå och skidorna åkte åt alla håll och så. Men sen kommer vi alltså till ett ställe där man bara kommer ner om man åker ner för en brant backe. Och jag har 2 barn som inte kan åka skidor och själv har skidor på mig. Alltså det var det värsta jag varit med om. Jag fick hålla en unge i armen, ha en unge mellan benen och försöka liksom hasa oss ner för backen. Och jag grät och musklerna ömmade och det var varmt och, alltså, och ungarna skrek. Och så fort jag råkade tappa taget om Jacks arm, då bara åkte han iväg full fart liksom, alltså livsfarligt. Så till slut så kom det en vänlig själ, en tjej som frågade så här, behöver du hjälp eller? Jag bara, ja, kan du ta ner ett barn? Så hon fick ju köra ner med en unge och jag med den andra. Och då kände jag så här, det kanske var lite stort projekt att lära 2 barn åka skidor samtidigt som inte kan, när man själv inte heller har åkt på kanske 15 år. Så att nu har jag kommit på att jag ska sätta dem i skidskola så att de får lära sig grunderna, så att vi också kan åka iväg och åka skidor, för det är så jäkla kul att göra det tillsammans som en familjegrej.
Men det är på andra sidan, det bästa sättet att få träningsverk på, det är att ploga med ett eller två barn. Alltså, jag får så ont i höfterna efteråt.
Ja, men man får ju nästan kramp. Det är ju så jobbigt så att det nästan liksom krampar i höfter och rumpa och lår. Det är svinjobbigt verkligen att åka med ungar mellan bena.
Vi har ju åkt mycket i svenska fjällen eftersom som stockholmare så är det ju enkelt att komma upp med bil. Och sen så är väl debatten här, räknas Romme och Kungsberget till fjällen? Det vet jag fasen. Men det är ju i alla fall på rimligt avstånd från Stockholm. Men många av mina kompisar som bor i södra Sverige, som bor ner Småland och Skåne och liknande, de har ju inte varit i svenska fjällen, de har ju åkt ner till Alperna. Och det har varit så här, för mig har det varit så fascinerande det där med att ja, men när vi räknar på det, det är ungefär lika långt upp som ner. Och vi har ju varit i Alperna en gång med barnen och åkt skidor, och det är ju faktiskt en ganska så stor skillnad. Man pratar om det här med att stockholmare klagar på, det är minus 10 grader och då typ dör stockholmarna. Ja. Och så är det så här intervju med någon uppe, högt uppe i Haparanda eller ännu högre upp, och så är det så här minus 42 grader. Och han är så här helt oberörd. Men det är ju faktiskt skillnad just, vi har varit i Tandådalen och åkt och det har varit minus 10, minus 12 grader och så här blåst ganska mycket. Man klarar inte så många timmar i backen jämfört med när vi var i Alperna och det har i princip varit plusgrader och ändå har snön varit jättefin. Man kan åka i typ en fleecetröja och kanske ett underställ. Man behöver inte ens ha en riktig skidjacka. Det finns ju glammigare och lite mer mentalt utmanande skidåkning om man ska vara nybörjare. Det är ju lite mer trivsamt när det är några grader varmare.
Ja, det är det faktiskt. Men jag tänkte på det här om dagen när jag drog, eller varje dag gör jag det nu faktiskt. Jag drar Sam i pulka till dagis. Han vägrar åka något annat än pulka till dagis. Och nu har Dylan fått en snowracer. Och då vill han bara åka på Dylans snowracer. Nej, men normalt sett så, alltså det är väldigt nära till hans dagis. Det tar inte ens, ja, det tar 5 minuter att gå kanske. Och då brukar jag köra honom i vagn. Men han vägrar. Alltså, ska man lyfta upp honom i vagnen? Han skriker, spänner hela kroppen så det går inte att sätta fast honom i vagnen. Han är ganska stark nu. Han är ju 1,5 och ganska stor. Och liksom, nej, vägrar han så vägrar han. Då går inte det.
Men och går han och hämtar pulkan?
Ja, då går han och hämtar pulkan. Hämta pulkan och sätter sig i pulkan och bara väntar på att man ska dra. Ja, då får vi väl dra dig i pulka då till dagis. Så han vägrar åka något annat än pulka fram och tillbaka. Och nu ska han åka Dylans snowracer fram och tillbaka då. Men det känns ändå lite mysigt, för det känns som när jag var liten, när alla åkte till skolan på spark. Så då hade ju, du vet, Jokkmokk, alla hade ju sin egen spark, i alla fall på den tiden, jag vet inte hur det är nu. Och det var ju skitbra att åka spark, det gick ju hur fort som helst. Det var ju liksom som att cykla fast på vintern. Så att då hade ju alla med sig sin spark till skolan, en liten sparkparkering där och så. Och det kändes, jag vet inte, det känns så himla exotiskt att tänka på det, men det kändes lite så när jag drog iväg där med Sam i pulkan till dagis. Här bor vi i Norrland liksom. Vi går med barnen i pulkan när de ska gå till dagis. Det var lite mysigt. Känns lite hemma.
Du vet Sara Wiss som vi har haft som gäst i träningspodden. Hon var med i vårat testspecialavsnitt.
Ja.
Hon bor ute på Storholmen som är, jag skulle nog säga att det är en relativt liten ö som ligger utanför Lidingö.
Ja.
Och de har ingen färjetrafik på vintern. Men de har en egen båt. Och ska man åka den båten, alltså de åker alltså båt då till och från jobbet varje dag. Och till och från förskolan ligger på Lidingö. Då måste man hitta den rännan som de bryter. För man kan ju inte bara köra, man får inte göra egna rännor hur som helst.
Nej.
Och då måste de åka från andra sidan ön och så vidare. Men då kör Sara på riktigt alltså isdubbarna på runt halsen. Och så sätter hon lilla Rasmus i pulkan. Och sen så drar hon honom bakom sig över isen. Då finns ju såna här uppplogade riktiga, alltså det finns ju riktiga spår. Man kan ju inte bara liksom dra sig helt random över isen i Stockholm. Men liksom i över till Lidingö så går hon och lämnar med pulka och går över isen. Och sen så tar hon Jag tror att hon tar bilen sen, eller om hon tar bussen till Ropsten. Och där tar hon tunnelbanan sen till Mariatorget. Och sen så går hon in där hon jobbar med mig på, i vårt gym här på Söder. Och då är det så roligt när hon kommer på sig själv men fortfarande kvar isdubbarna runt halsen när hon är på tunnelbanan med Mariatorget.
Vad mysigt!
Ja, men det är snack om Norrlands känsla. Men de säger ju att det här kanske är klimatförändringarna som ger de här stora snömängderna där de inte ska vara. Jag vet inte. Som jag minns det så var det väldigt mycket snö när jag var liten också.
Alltså som jag minns det, vi bodde ju i Skåne några år när jag var liten för min pappa spelade basket där. Och där var det ju jättemycket snö på vintern när vi bodde där. Och det var ju på slutet av 70-talet, början av 80-talet kanske. Och då var det hur mycket snö som helst. Jag kommer ihåg att vi verkligen åkte skidor och skridskor bla 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 i Skåne. Och det är ju inte skit ofta som snön ligger så i Skåne nu för tiden. Så att jag vet inte. Det är mycket möjligt att det har med klimatförändringen att göra. Men jag gillar att det är distinkta årstider. Jag tycker om det. Jag gillar inte liksom när allt bara flyter ihop. Du vet, när somrarna är så kalla så att man liksom inte riktigt känner skillnad på en kall sommardag och en varm vinterdag. Det tycker inte jag om. Utan jag tycker att det är härligt när det är en varm, skön sommar. När det är ordentlig vår, det är ordentlig höst och ordentlig vinter med massa snö. Det tycker jag är det bästa med Sverige, att vi faktiskt har årstider. Det är ju inte alla länder som har det. Så att jag njuter av snön. Jag njuter av snön och jag vägrar problematisera att vi har mycket snö. Jag tycker bara det är härligt. Vi bor liksom i Sverige, det är ett land långt i norr. Vi ska ju ha snö.
Men så träningspoddens bästa vinterträningstips. Dra pulka, åk skridskor, åk pulka, åk spark.
Och, ja, men precis, och aktivera ungarna. Dra med ungarna på roliga grejer. Det är ju liksom perfekt tillfälle att göra det.
Jag kan säga, jag tror att mina barn har aldrig tackat nej överlag till det jag har sagt någonting där jag ska gå ut och åka just pulka, snowracer, skridskor, skidor. Aldrig att mina barn bara, nej mamma, jag vill spela lite mera Fortnite. Det har aldrig hänt.
Jag vet, det är ju det jag säger. Det här är ju verkligen chansen när man kan dra igång sina ungar för att de tycker att det är kul. De kommer att välja bort tv-spelet för att gå ut och göra vinteraktiviteter. Det kan jag nästan slå vad om.
Men jag måste problematisera en grej, Jessica. Får
nej,
jag göra det?
Vad nu? Ja, okej då.
Blöta strumpor.
Ja, det är ju inte så trevligt.
Strumporna är ju kroniskt blöta. Alltså, den här skogränsen som kommer upp på alla ställen, den efterföljs ju inte. Och nej, de här blåa skoskydden man tar på sig, två steg så har det gått små hål. Det måste ju vara den mest ofunktionella funktionsattiraljen, de här blåa skoskydden. Hur kan någonting vara så dåligt på att vara det enda de ska vara?
Jo, men det här är ju ett moment 22. Varför det inte efterföljs, det är ju för att någon annan inte har efterföljt och att det är blött och geggigt på golvet. Och då vill man ju inte gärna traska runt där i sina strumpor, eller hur? Och då går ju folk in med skor och som du säger, de där blåa skydden, för det första så är de ju inte speciellt miljövänliga. Det är ju engångsskydd liksom, så ibland använder man dem i en minut och sen när man är färdig så kastar man dem. Och för det andra så är det ju så dålig kvalitet så att klockorna stannar. Alltså hälften av det man har under skorna, det trillar ju ut ur de där blåa skydden.
Jag tränar ju på Sats precis som du och många satsanläggningar har infört såna här tunnelbanespärrar att man ska lägga sitt kort på en liten ruta och sen så öppnas det som en vägg som man ska kliva igenom eller så är det sån här, tadink, en sån där spärr som man ska kliva igenom. Och då är det så roligt för att då har de flyttat skogränsen ibland nästan 10-15 meter bakåt så att skogränsen ska vara i relation till den här tunnelbanespärren fast in till gymmet då. Och då blir det ju som en liten kö. Vi är ju ändå 7, 8, 9 personer som stannar upp, som sätter oss på huk. Vi har ändå träningsväska, det är stor dunjacka, så behöver vi knyta upp alltså ordentliga kängor med massa snörning. Och det tar ju ändå några sekunder det här projektet. Och då är det så roligt med den här enda personen som går utanför eller så slingrar sig igenom den här kön av människor som förbereder för att ta sig skorna. Går med skorna förbi, lägger sitt kort på lilla läsaren, går igenom med sina vinterkängor och fortsätter liksom rakt igenom gymmet med ytterskor. Vad är det med den typ... Alltså jag förstår inte hur man resonerar. Ser man inte alla människor som på riktigt följer regler? Jag är ju köfascist, men så, alltså det där, det brinner av i huvudet. Jag får ju lust att springa efter. Eller senare i passet när man råkar hamna bredvid varandra i ett gym och typ sula en skivstång i knävecken.
Gud vad arg du låter.
Nej men blöta strumpor, det förstör min dag på riktigt. Jag kan inte tänka på någonting annat än att jag har blöta strumpor. När jag springer långpass, om jag är ute i så här, tränar, alltså det är inget problem att ha blöta strumpor, kan ha blöta händer, det kan ändå stå ut med, det är en del av skärmen. Men när man har gjort sig lite snygg, tagit på sig människokläder, har på sig riktiga skor, och så har man på sig, jag älskar ju happy socks, det är mina favoritstrumpor när jag ska ha människostrumpor på mig, och så är det blött under foten, det går inte. Jag kan inte sitta och vara professionell. Du vet, är jag utanför gymmet, det är liksom bara stort för mig överhuvudtaget att ha människokläder på mig. Men då ska strumporna vara torra.
Ja, ja men jag kan köpa det ändå. Jag kan
är du en sån som går med skor genom gymmet, Jessica? Är det kanske så att du får dåligt samvete?
Nej, jag gör inte det faktiskt. Jag tar av mig dem och går runt i de där jävla blöta, lortiga strumporna. Jag får ångest varje gång. Jag gillar ju inte kladd. Jag tycker inte om att vara kladdig. Geggig, smutsig. Så nej, jag sköter mig, Lovisa, jag lovar.
Bra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och... sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket, och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack! Vad har vi för någonting på vår agenda för dagens inspelning av Träningspodden?
Ja, men du har ju hittat några bra lyssnarfrågor, eller hur?
Jag har med mig två lyssnarfrågor och det är ju roligt för att vi får ju alltid massa respons på tidigare avsnitt. Så förutom två lyssnarfrågor så har jag även en confirmation från vårt förra avsnitt där vi pratade om OS.
Jaha, vad spännande.
Ja, det är så här. Vi fick ett meddelande på våran Facebook-sida från en person. Och då var jag tvungen att googla namnet för att se vart hon hör hemma någonstans. Men hon bekräftade våra resonemang kring det här med OS-kläder. Och de här kläderna som man hade på OS-invigningen för 10, 15, 20 år sedan, att de kanske inte skulle vara gångbara idag. Och vi fick meddelande från en gammal olympier som var med i Moskva 1980. Alltså då var jag inte ens född. Hur gammal var du 1980, Jessica?
5 år.
Och OS i Montreal 1976.
Ja, då var jag 1. Så det minns jag inte så mycket av. Jag minns inte Moskva heller, om jag ska vara helt ärlig.
Och det är simmaren Ann-Sofie Karlsson som lyssnar på Träningspodden. Hon la en liten reservation för att jag är nog inte egentligen er primära målgrupp. Jag är nog lite för gammal, men jag lyssnar på Träningspodden. Men hon har 2 stycken OS-väskor kvar uppe på vinden med alla olympiska outfits. Och hon berättade att de fortfarande använder sina gula träskor som de hade på OS-invigningen i Montreal.
Nej, vad coolt!
Så roligt. Så vi har några stycken olympier som lyssnar på Träningspodden. Men det var kul också när de sparat jäskar. De gula träskorna, de använder de faktiskt fortfarande. Men jag tror inte man skulle ha gula träskor på en OS-invigning i nutid.
Alltså det hade varit så roligt att se de här idrottarna gå in i gula träskor. Alltså jag skulle skratta. Jag skulle skratta läppen av mig.
Jag skulle vicka fötterna.
Ja, träskor är ju livsfarligt för övrigt. Men det var ju väldigt kul. Det hade ju varit roligt att se faktiskt lite bilder på gamla OS-attiraljer. Så om vi har någon fler som lyssnar som har varit med på OS för länge sedan så hade det ju varit kanon.
Det önskar vi oss verkligen. Vet du vad, Jessica? Det är så himla bra med podda. För nu har jag fått upp min kroppstemperatur. Jag blir så upp i varv av det här med blöta strumpor och folk som inte följer skogränser. Så nu har jag kommit igång med kroppsvärme. Så nu svettas jag om fötterna. Du åker täcket av.
Ja, nu blir du varm. Men du kanske har feber. För då brukar det gå lite grann upp och ner sådär.
Oh, jag hoppas inte. Men jag har en annan lyssnarfråga som jag faktiskt har gått runt och tänkt på i ett par dagar. Som jag jättegärna vill ta upp. Som handlar om styrketräning och att bygga muskelmassa.
Ja,
får jag göra det? Ja, sen det är lite självberöm här också till mig nu.
Okej, okay, men det kan man det, få. Det är lite helt okej.
Det är lite ofräscht egentligen. Men jag kör.
Ja, kom igen. Let's go.
Jag har en fråga som jag inte vet vem som kan svara på, om inte du, Lovisa. Det verkar dessutom finnas delade meningar om det här. Jag är 173 cm och väger ungefär 60 kilo. Jag styrketränar 3-4 gånger per vecka, mest hemma men ibland på gym. Jag tränar yoga en gång per vecka och arbetar som idrottslärare, vilket betyder att jag står och går ungefär halva eller mer av arbetsdagen. Jag har alltså inte ett stillasittande jobb 9-17. Jag äter cirka 1800-2000 kalorier per dag, Och sen så berättar hon också fördelat då på 45% kolhydrater, 25% protein och 30% fett. Det är alltså en person som har väldigt bra koll på sin kost med andra ord. Jag äter mycket grönt för att bli mätt. Jag vill bygga muskler. Jag tycker att jag har tränat regelbundet och mycket i cirka 3 år, men inte fått så mycket muskeltillväxt som jag förväntat mig. Mitt mål är alltså inte att gå ner i vikt, thank you, utan att bli starkare och få mer muskler. Fråga, bör jag äta mer och ligga på överskott eller är det lagom där jag ligger? Vissa säger att överskott är nödvändigt om du vill bygga muskler och väger relativt lite. Tack för allt du påminner och lär oss hela tiden. Älskar att äta mycket och näringsrikt samt styrketräna. Älskar lika mycket att äta det jag gillar men som inte ger kroppen rätt bränsle. Och det gör jag då och då när jag vill. Så skönt att veta vilka val jag har och att kunna ta bra beslut. Jag vill ge kroppen det den mår bra av. Har aldrig känt mig så pigg som nu. Från en trogen träningspodden-lyssnare.
Ja, kul mail. Men får jag bara säga en sak?
Yes!
Att, jag tycker det verkar som att det här är en person som har väldigt bra koll på sitt upplägg. Det här är ju liksom ingen amatör, känns det som, utan den här människan har ju ett ganska strikt upplägg som hon följer, där både kosten och träningen är inräknad. Och då skulle jag vilja säga att där är väl ett exempel på där man verkligen ser hur svårt det är att få synliga resultat av sin träning.
Exakt, jättebra reflektion. Och det går ju ifrån också det som jag ibland kan bli lite provocerad av, det här kan hon, kan jag. Att man tänker att det är så enkelt att få resultat. Det är bara att göra det.
Nej, för jag menar, hon gör ju allting rätt, den här lyssnaren. Hon gör allting rätt och får ändå inte de resultaten som hon tycker att hon borde få. Och då kan du ju tänka dig, alltså, det känns ju som att det är lite orättvist det här med vilka resultat man får. Alltså, två personer som gör exakt samma sak kommer ju inte att få exakt likadana resultat.
Nej, och det är ju det som, alltså, träning är ju inte rättvist. Och många människor tycker att det borde vara rättvist. Alltså att det är orättvist att inte jag lyckas. Det är orättvist att inte jag kan äta så mycket som hon. Eller det är orättvist att jag som tränar 4 gånger i veckan ändå är tjockare eller sämre. Eller att man börjar liksom värdera jämfört med någon annan. Men träningsresultat är inte rättvist. Och det är det många som glömmer bort. Men det som jag har gått och funderat på i några dagar utifrån den här lyssnarfrågan, det är det som man kallar för 3K. Och det hänger ihop mer nog, som jag ska säga, med träningen än med kosten. För att utan att veta mer om hennes kost, alltså det, om man kan prata om sin kost i siffror, då har man väldigt bra koll på läget. Ja. Det är ju jätteovanligt att vanliga människor kan beskriva sin kost i siffror. Alltså jätteovanligt. De flesta har ganska dålig självkännedom kring hur de äter. Mm. Och att säga fördelningen, alltså det som kallas för makronutrienter, alltså fördelningen mellan protein och kolhydrater och fett, det är jätteovanligt. Men det jag funderar över och som jag reagerar på, det jag som coach antagligen skulle lägga mycket fokus på, det är träningen. Och de här 3K:na, de står för kontinuitet, kvalitet och kvantitet. Därför att det är väldigt vanligt att en person beskriver sin träning precis som den här lyssnaren gör, nämligen jag tränar 3-4 gånger, jag styrketränar 3-4 gånger i veckan, ibland hemma, ibland på gym. Ja. Och det är ju kontinuiteten.
Mm, verkligen.
Men det är ju för de allra flesta kanske första steget att få till sin träningskontinuitet. Och för väldigt många människor så räcker kontinuitet jättelångt. Det kanske räcker för att man ska bli nöjd. Jag tränar 3-4 gånger i veckan och sen är det en punkt. Och många får jättebra resultat, kommer superlångt bara av att genomföra flera gånger i veckan. Men de andra 2K:na då, förutom kontinuitet, nämligen kvalitet. Alltså vad innebär de här passen? För att om man bara tränar för att må bra, för att bibehålla sin hälsa eller för att jag tycker om att röra på mig, då behöver man inte ha särskilt stort fokus på kvalitet.
Nej.
Men om man är ute efter antingen muskeltillväxt eller styrkeökning, de två sakerna behöver inte vara samma sak. Man kan bli mycket starkare utan att få större muskler. Helt enkelt för att man får en bättre teknik, bättre koppling. Men då måste man ha mer fokus på vad är det egentligen mina träningspass innebär. Och styrketränar man 3-4 gånger i veckan, då kan man bygga jättemycket muskler. Men då behöver man ha fokus på, okej, har jag tillräckligt stor belastning på de här passen? Alltså, belastar jag muskeln så pass mycket att det stimuleras muskeltillväxt?
Ja.
För då spelar det inte så stor roll hur mycket protein man äter om det inte finns en stimulering i grunden att bygga på. Och nummer 2 då, kvantitet. Är mina pass tillräckligt voluminösa? Är det tillräckligt många set per muskelgrupp under en vecka, under en månad för att den här muskeltillväxten, den här proteinsyntesen, att den ska stimuleras? Och det är det som väldigt många missar, och att man tänker att kontinuiteten räcker, och det gör den för väldigt många. Men har man styrketränat i 3 år och står stilla, och då behöver man fokusera mer på kvalitet och kvantitet. Det kan till exempel innebära vilka redskap man har. Alltså en 12 kilos kettlebell räcker jättelångt för väldigt många människor. Men man kanske behöver ha en 16 kilos kettlebell. Man kanske tränar pass som är 20-25 minuter. Men det kanske är så att kroppen vänjer sig. Man kanske måste gå upp på 40-45 minuter. Alltså ha några extra set per pass. Och i det här fallet med en person som är väldigt mån om sin livsstil, som äter balanserat, som rör på sig mycket och som jag hoppas sover ordentligt, för det vet man också är viktigt för muskeluppbyggnad, då har hon ju väldigt goda förutsättningar om hon skulle spetsa till sitt träningsprogram. Och på samma sätt som man pratar om siffror med sin kost, så tycker jag att förväntar man sig muskeltillväxt och styrkeökning av sin styrketräning, då måste man kunna beskriva sin styrketräning ganska så noggrant så att man kan följa över tid att man har en progression, att man helt enkelt ökar belastningen lite grann över tid, variera sina övningar. Så det var min stora generella reflektion som jag har gått och grottat i några dagar. 3 K, kontinuitet, kvalitet och kvantitet.
Men bra jobbat får man ändå säga.
Verkligen. Så det, vi skickar med det budskapet att se över kvaliteten och kvantiteten på de passen som man redan gör. Det handlar oftast inte att man ska träna fler pass i veckan, utan att man ska förändra de passen som man redan gör. Och bra med yogan.
Jag gillar ju också det här som hon avslutar med, att hon vill ge kroppen det den mår bra av, att hon aldrig känns sig så pigg som nu. För att säga vad man vill om att äta relativt hälsosamt, det är ju att det är bra bränsle för kroppen. Det går inte att komma ifrån, och man är liksom ingen hetsare eller extrem på något sätt om man säger det, för att det är ju fakta. Det är ju fakta att kroppen vill ju ha bra bränsle. Till exempel socker är inget bra bränsle för kroppen. Jag kommer att tänka på det nu, Lovisa, för att det har varit lite debatt här i veckan.
Jag satt och väntade. Ja. Nu kommer det, nu kommer det.
Ja, men det har ju varit lite debatt här i veckan, för att Carolina Gynning har ju börjat träna väldigt mycket. Har du sett det?
Fruktansvärt många följare på Instagram. Jag visste inte att hon hade så många följare. Och fruktansvärt mycket bilder inriktade på träning och hälsakost kanske, jag vet inte.
Ja, men det skulle jag säga. Det har ju verkligen, alltså hennes konto har ju bytt inriktning helt på sistone. För att hon har ju nästan ett träningskonto nu med, skulle jag säga. För hon tränar jättemycket och lägger ut mycket snygga bilder och sådär. Bland annat en bild som blev väldigt omdiskuterad när hon la ut en bild när hon sprang i shorts och t-shirt i ett snölandskap. Nej, men jag tänkte, gud, jag skulle dö, frysa ihjäl. Och även om det här såklart inte var på riktigt, hon sprang ju inte en mil i shorts och t-shirt, det förstår ju vem som helst. Men bara att ta den bilden, jag skulle dö bara att ta den bilden. Bara att gå ut med fotografen och säga, nu tar vi den här bilden i shorts och t-shirt. Så jag hade varit förfrusen innan jag var färdig med bilden.
Men Jessica, när du och jag har fotat till exempel till Stora löparboken för kvinnor, det var ju ändå utomhussäsong. Så det var ju ändå normalt väder ute. och vi hade träningskläder och så. Men trots det så fryser man ju för att man står stilla mellan bilderna. Man fixar ordning håret, bilderna ska ändå vara lite så här inspirerande och snygga. Så vi vet ju att under en hel dag med fotograf så fryser man rejält trots att det är rätt årstid. Men då att ha hotpants och en sån här crop t-shirt när den liksom slutar uppe vid naveln.
Så kallt.
Och så stora snödrivor. Jag vet inte, för mig är det inte jätteinspirerande. Jag är nog mer för det här med det realistiska. Vardagsrealism.
Hon väckte i alla fall uppmärksamhet med bilden, det får man ge henne. Den blev omtalad. Men det jag skulle säga var att Carolina la ju ut en bild tidigare den här veckan, tror jag det var, på sin mage, att hon har fått magrutor, och skrev att hon mår så bra nu, hon tränar regelbundet och hon äter inget socker och kroppen mår så bra av att inte äta socker. Socker är ett gift och det borde alla sluta med och sådär. Och sen vet jag att Carolina precis har separerat och hon har väl skrivit på sina sociala medier att hon inte mår så bra, men då kanske träning liksom är någon slags flykt från det, tror jag. Plus att man mår ju bättre av att träna. Man får ju endorfiner av att träna, så att när man mår ganska dåligt psykiskt så kan det ju faktiskt vara en jättebra medicin att gå till gymmet. Så jag kan gott förstå att hon kör väldigt mycket träning just nu och att det blir, men det blir som en livboj man håller sig fast i. Jag har den här grejen som jag kan fokusera på. Jag känner igen mycket av det där faktiskt. Från min separation till exempel så var det ju löpningen som jag höll mig fast i som en livboj. Jag har i alla fall min löpning. Jag fokuserar på den. Jag gör mina löppass. Då kunde man skjuta undan andra grejer. Det är en jättebra metod.
Som en typ av terapi eller?
Ja, men som en typ av terapi som faktiskt kanske ibland funkar bättre än en traditionell terapi. Men det som jag tänkte på var att efter att hon hade lagt ut det där så var det ju väldigt många som blev inspirerade och bara wow, vilka resultat du har fått och hur lägger du upp din kost och bla bla bla. Men sen så kom det ju också kritik från flera håll att hon skickar ut signaler som skulle trigga ätstörda och att vad var det för fel på socker, och det är väl inget fel på socker. Socker är inte farligt, det är inget gift. Jag bara känner så här, men socker är inte bra för kroppen. Vad man än säger så kan man inte säga att socker är bra för kroppen och något som vi egentligen ska stoppa i oss. Socker är ju ett gift. Alltså det är det. Man blir beroende av socker. Och det är inget bra beroende. Man får kickar som lika snabbt blir lika djupa dippar. Och så behöver man mer och mer för att man ska få kicken, och så får man en ännu djupare dipp. Alltså det är ju liksom själva sinnebilden av något som man blir beroende av. Ett beroende som är osunt. Så att jag kan inte förstå hur det kan vara ett kontroversiellt budskap, sluta äta socker. Sen skulle jag själv aldrig helt kunna sluta äta socker. Men jag är gott medveten om att socker inte är bra för min kropp. För att jag mår ju mycket bättre de perioder när jag har uteslutit socker ur kosten. Jag fattar inte hur det kan vara någon liksom uppmuntran.
Fast får man magrutor av att minska ner sitt sockerintag? Att
nej,
inte äta
nej
socker?
Det får man ju inte såklart. Man ska ju inte tro att man får magrutor av att sluta äta socker. Det kommer ju inte att hända. Magrutor är ju skitsvårt att få. Det har vi pratat om i träningspodden jättemånga gånger. Att för det första så måste man ha genetiskt anlag för att få magrutor. Och för det andra så måste man jobba hur hårt som helst. Och för det tredje så ska man ha jättelite underhudsfett. Så att det får man ju såklart inte av att inte äta socker. Hon har ju tränat stenhårt. Som jag förstår det på hennes inlägg i alla fall, så tränar hon ju varje dag minst en gång. Och det är väl klart att man får resultat om man tränar så mycket. Men det är ju inte för att hon har slutat äta socker som hon får magrutor.
Jag tänker, skulle jag skilja mig, alltså jag skulle äta så mycket godis. Om jag inte hade någon som höll koll på mig hemma och som hjälpte mig till så här, nu ska vi äta riktigt lagad mat och sådär. Alltså jag hade lätt ätit, jag tror att jag hade ätit en godispåse om dagen. Om inte fanns någon hemma. Jag är ju sån där som avstår från att äta godis för att barnen är hemma. Jag vill inte att barnen, om jag säger till barnen så här, ah, men hörni, det är rimligt med en godisdag i veckan. Då kan jag inte själv sitta och trycka i mig en påse. Men hade jag haft mina barn varannan vecka till exempel och inte hade någon som hjälpte till med att nu lagar vi riktig middag. Jag hade lätt ätit mackor, filmjölk, allting sånt till frukost till middag. Alltså frukost till middag. Och jag hade ätit en godispåse varje dag. Jag hade ju inte kört sockerfritt. Men jag vet inte, jag kanske inte uppfyller den där hälsoprofilsnormen för att man inte ska käka socker. Men alltså, jag vet inte. Jag kan ju bli så här... nej, jag vet inte. Jag håller inte riktigt med dig. Men det,
varför
det
då? Berätta. Jag vill
nej, men, alltså socker är inte farligt. Socker är inte alls farligt i rimliga mängder. Men problemet är att folk tror att det socker de äter, det är det sockret de ser. Alltså, går du på en thai-restaurang eller om du så här, de har öppet wokkök och tittar på när de gör sina maträtter. Alltså, det är ju en stor sked socker rakt ner i nudelwokken. Och så tänker man så, ah, det är så nyttigt, det är wokade nudlar med grönsaker. Mm. Varför tror du att det är gott för? Ja, men för att det är socker. Socker gör det gott.
Ja, så, ja, socker är ju en smaksättare precis som salt.
Men jag tror också, tittar man på fördelningen mellan människors grönsaksintag och godisintag så äter ju väldigt många människor mer godis än vad de äter grönsaker. Och då innebär ju det att man kanske inte i första hand ska ta bort det sockret som, vad ska man säga, ja, men typ ketchup till det. Man säger att ketchup, ja, det är bara en sockerkälla. Det är så dåligt med ketchup. Ja, men ketchup utgör en extremt liten andel av det totala sockerintaget som egentligen kommer då från godis, från bakverk och liknande. Så att, jag vet inte. Jag tror ju att människor fokuserar för mycket på socker och tänker inte på att många livsmedel inte går att dela upp i det här är ett sockerlivsmedel, det här är ett fettlivsmedel. Om du till exempel tittar på en sockerkaka, alltså är det socker eller fett? Ja, det är både och. Om du tittar på pommes frites, är det socker eller fett? Ja, det är ganska mycket fett, men det är ju också... Alltså det är frityrolja. Är det socker som är dåligt då? Nej, då är ju fritten dåliga för att det är fett. Alltså det blir så här, utesluter du massa grejer hela tiden. Och så är det socker här, är det socker här? Ja, men fett är ju inte heller bra i för stora mängder. Men jag tänker som våran lyssnarfråga där. Ja, men jag äter mig mätt på grönsaker. Ja, grönsaker innehåller socker. Ja, men det är ett annat socker.
Jag tror inte att vi är så oense här som du tror. För att jag pratar inte i första hand om sockret som finns liksom gömt i mat. Jag pratar ju om sockret som jag anser är det onödiga sockret. Det vill säga godis, bullar, bakverk. Alltså det som uppenbart är socker. Förstår du vad jag menar? Sockret man ser.
Jo, men då utesluter du ju massa andra grejer också. Då är det ju inte sockret. Då kanske det till och med är kalorierna som man vill minska. Att det inte innehåller några fibrer. Att det inte innehåller antioxidanter. Att det inte innehåller något protein. Alltså det innehåller massa grejer som kroppen inte har så stort behov
av. Ja, men det innehåller luft med massa kalorier. Det är luft med massa kalorier. Plus att man får av väldigt mycket av socker i stora doser, så får du ju en enorm blodsockerkick. Det bara rusar i höjden. Bam! Men det åker lika snabbt ner i källaren igen. Och det här är vad jag menar med att utesluta socker. Då pratar inte jag om att man ska liksom läsa på alla innehållsförteckningar och se, okej, här var det lite socker i det här. Då kan inte jag äta det. Då kan man ju nästan inte äta någonting i hela världen. Utan att verkligen bara utesluta det här sockret som gör att vår kropp reagerar på ett sätt som inte är bra. Och om jag pratar utifrån mig själv så blir det i alla fall min kropp lägger sig på en mycket, mycket jämnare nivå när jag tar bort det där onödiga sockret. Att jag slipper få de här dipparna, att jag blir svintrött på eftermiddagarna, äter socker, blir pigg, blir svintrött, blir pigg, blir svintrött och får någon slags sug efter det här. Ja, suget är nog det jag tycker är obehagligt. Jag tycker att det här, alltså beroende, oavsett vad det är man är beroende av, tycker jag är väldigt obehagligt. Men det är nog för att jag är en beroende person. Jag har lätt att hamna i beroenden. Liksom lätt att fastna. Och jag tycker att det är läskigt. Jag tycker det är lika läskigt att känna så här, jag måste ha en chokladkaka. Måste ha en chokladkaka. Så om jag hade varit rökare och känna, jag måste ha en cigarett. Jag måste ha en cigarett. Det är det där obehagliga när kroppen liksom, jag vet inte, när den bara skyfflar undan hjärnan och tar över. Jag tycker inte om det. Jag tycker det är väldigt obehaglig känsla.
Men då i ett sånt där fall, om jag tänker på mig själv, om jag har, jag får sällan såna där, jag måste ha godis eller jag måste ha en chokladkaka. Men när jag coachar såna, alltså människor med sådana typer av beteenden eller tankar eller känslor, då brukar ett bra knep, om det är någon som lyssnar nu och känner igen sig, att man förskjuter det 5 minuter, käkar en morot eller tar det här stora glaset vatten för man är kanske antagligen är törstig, eller att man kanske tar en knäckemacka med något gott pålägg på Och sen så kan man ta sin chokladkaka. Men väldigt ofta när man får de där sötsugen, och jag tror ju att det här... Jag tror, nu kommer det verkligen spekulera här, att det där är ett typiskt kvinnligt fenomen, att man vill ha den där chokladkakan för att man helt enkelt har ätit för dåligt under dagen eller har haft för många timmar mellan måltiderna, och det här suget som hjärnan signalerar att jag vill ha choklad, det är egentligen en signal om att jag behöver få i mig energi. Choklad, väldigt energitätt. Och så jag tror ju och tänker att jag lyssnar på signalen, jag ska behöva äta, men att äta någonting annat först och sen ta chokladkakan. Men choklad till exempel, där är ju ett jättebra exempel på, ja, det innehåller jättemycket socker, men det innehåller också jättemycket fett.
Ja, absolut.
Det är det här jag menar med att när man utmålar sockret som en bov. Det finns ju inget fett i chokladkakan som är essentiellt för kroppen. Kroppen behöver inte ha fettet från chokladkakan. Den behöver inte heller ha sockret från chokladkakan. Men det är det här jag menar när man pekar ut socker som en enskild bov. Eftersom det är få livsmedel som är rent socker. Det mesta är ju en blandning mellan socker och fett. Men så att det är det här jag menar med att det är lite mer komplext än när man lägger ut en bild på magrutor och nu har jag inte ätit socker på 2 veckor, titta här, jag mår så himla bra. Alltså jag har ju lite svårt för det, men det är väl mer, jag vet inte. Jag är väl inte heller i målgruppen.
Nej, men alltså där skiljer vi oss nog lite, för att jag blir ju snarare inspirerad, men jag kanske å andra sidan kan sortera i budskapet. Alla kanske inte kan det. En del kanske bara ser sig, jag har inte ätit socker, jag fick magrutor, och tror att det är så det går till. Jag tänker ju inte så, jag tänker så här, jäklar, hon har tränat och verkligen kört. Det inspirerar mig. Hon är 40 och lyckas ändå få sådana resultat. Det ser jag mer som en sporre.
Ja, det är ju helt crazy. För jag tror att många tänker att Carolina Gynning är kurvig. Hon är den här konstnärssjälen. Ibiza, meditation, följa sin själ. Alltså, det tror jag många kopplar Gynning till. Och att det då blir dubbelt och kluvet när det blir den här andra bilden av sport-BH, magrutor, springa i snö, i hotpants, och samtidigt kanske då vara en vinproducent. Alltså vin, säger man vill, men rimliga mängder vin räcker ju. Men det är ju ingen som säger att vin är ett gift. Vin är ju också jättemycket socker.
Alkohol är ju också ett gift. Alltså om alkohol kom idag skulle alkohol aldrig vara tillåtet.
Jo, men det är inte då konstigt att Gynning säljer vin?
Ja, alltså. Samtidigt så kan jag känna så här. Det kanske det är, men jag tycker heller inte att man måste vara absolut konsekvent alltid. Jag tycker faktiskt inte det. Men jag är färgad, jag gillar Carolina. Jag tycker hon är så jävla cool. Jag älskar att hon är free spirit. Och hon skiter i vad folk tycker och tänker. Hon kör sitt race, hon har alltid gjort det. Och det, jag vet inte, jag beundrar det. Jag tycker det är ascoolt. För speciellt idag, i det klimatet som finns speciellt på sociala medier men i samhället i stort, så är det inte lätt att köra sitt eget race. Det är väldigt lätt att man hoppar in i det där ledet. Alltså, jag har sagt det flera gånger den här veckan när jag har diskuterat med folk att svenskarna, de är som den största skocken får du någonsin har sett. Nej, men det är verkligen så. När något blir konsensus, då är det enda man får tycka. Då tycker man någonting som är lite utanför den lilla boxen, då ska man bli utstött ur flocken. Då ska man liksom bli hånad och sablad och helst spottad på stan, fastbunden och någon kastar sten på en, alltså verbalt då. För att man får inte lov att tycka det minsta lilla annorlunda. Det finns inga gråzoner. Så vi är sån fårskock. Plötsligt så sägs det så här, nu ska vi tycka så här. Då springer alla svenska får efter. Brrr, utan att tänka, utan hjärna, utan reflektion, utan att ta reda på fakta. Vi blir bara som får. Och då gillar jag en sån som Carolina Gynning som skiter i att vara ett får. Hon är liksom, hon vandrar ut på sina egna vägar. Hon går och betar det hon känner för och springer inte efter resten av skocken. I like it. Och jag kommer uppmuntra det alltid.
Men du och jag, om det är någonting vi kan, så är det att skilja på sak och person. Vilket innebär att en person som säger en sak eller som förmedlar budskap eller någonting, att vi kan hålla isär vem personen är och vad som är business till exempel. Så det tror jag är en styrka, att man faktiskt kan särskilja. För jag gillar ju också Gynning jättemycket. Jag är ju efternamn med henne. Jag känner ju inte henne. Jag tror inte att jag har träffat henne. Men jag skulle ju säga Gynning. Men jag gillar också henne just för som du säger. Jag älskar ju människor som är mycket. Jag gillar ju människor som verkligen går all in på sina grejer. Som det gör ju, jag tycker att det gör en person väldigt spännande. Så jag kan särskilja på vad en person skriver på Instagram och vad är en människa. Så att jag, personen, no problems. Däremot så hur människor tolkar och hur mitt jobb blir lite jobbigare för att jag måste...
Menar du att du får kunder som kommer och säger så här, räcker det om jag slutar äta socker så får jag magrutor? Eller vad?
Nej, men så här kan det nog vara. Om det kommer en ny klient och sen så fyller den i sin så här stora profil och då så står det så här, men man kanske väger 90-95 kilo och man är 1,60 lång, vilket innebär att man, då har man väldigt mycket barlast och det är oftast inte muskler. Och då så står det så här, då får de svara på massa frågor och då kan det stå till exempel, alltså det är typ mina styrkor med min kost. Och då kan det vara så här, jag äter alldeles för mycket socker egentligen, men nu har jag slutat äta socker. Då har man det som en styrka. Svaghet, jag orkar inte hålla i mina kostlöften. Jag måste alltid börja om. Jag misslyckas alltid med mina kostmål. Då svarar man på det som svar på svagheten med kosten. Och då kan jag fråga, okej, hur kommer det sig att du utesluter all socker? Nej, men jag såg det på Gynnings Instagram. Så skulle det kunna vara. Nu har inte det specifikt skett. Men det är exakt så det går till. Och då måste jag ett gå in och läsa. Vad stod det på det här specifika Instagram-inlägget? Det kan ju till exempel vara Katrin Zytomierska. Eller det kan vara ett visst kosttillskott som saluförs. Som ska minska depression till exempel. Skriver en influencer. Och sen så är det en person som äter det kosttillskottet och då frågar, okej, hur kommer det sig att du äter det här kosttillskottet? Nej, men jag läste att det skulle minska depression. Okej, har du varit hos en läkare och pratat? Nej, jag tänkte jag skulle prova det här först. Okej. Då får jag liksom göra massa merarbete och försöka hitta, okej, varför lever den här personen? Den får så mycket intryck från alla influencers. Så jag kan känna att mitt jobb blir tufft för att jag måste väga upp mot alla de här personliga, det här funkar för mig. Det här mår jag bra av. Så kopplar man ihop det till att när jag skilde mig så funkade det här jättebra för mig. Vissa grejer har vi vetenskap för, andra grejer är sunt förnuft. Men bryter man sunt förnuft eller bryter mot vetenskap, då ställs ju saker och ting lite mer på sin spets. Och då får man liksom börja på en annan nivå jämfört med en person som kommer och säger, jag står handfallen. Jag vet inte vilken ände jag ska börja. Jag upplever att jag inte har någonting bra med min kost. Jag har ingen bra med min träning. Allting är bara kaos. Kan ni hjälpa mig? Och då blir det mer ett så här, att man öppnar upp sig. Snälla, hjälp mig. Jämfört med att man har bestämt sig för hur man vill leva. Och så vill man ha hjälp utifrån de reglerna. Utifrån de premisserna. Då är det svårare, tycker jag. Det är lättare om man kommer lite mer öppen och hjälp mig, och så här lever jag idag. Inte, jag har redan gjort de här åtgärderna, men sen så skriver man också samtidigt, men jag kan ändå inte hålla de åtgärderna.
Jag förstår, men jag kan ändå känna så här, det är inte gynningsproblem. Alltså, du vet ju att jag hatar att man som människa ska behöva ta ansvar för vad alla andra tycker och tänker, alla andras besvär, alla andras problem. Man ska behöva väga varje ord på våg för att någon kan ta illa vid sig, eller någon kanske har tänkt en tanke någon gång som gör att man blir triggad av något man skriver. Jag gillar inte det. Jag är väldigt stort fan av att man får ta ansvar för sig själv. Och det tycker jag att det borde vara mer av i samhället idag. Alltså lite mer så här, sköt dig själv och skit i andra. Både på gott och ont. Så här, bli inte inspirerad av allting.
Alltså, sluta lyssna på Träningspodden!
Nej, det kan man gärna göra. Det är väl mer som att man... Det är ju inte så att vi talar om för folk heller hur man ska leva. Och blir man inspirerad av det så får man väl bli det. Men man kan ju inte anklaga oss för att någon säger så här, nu fick jag de här problemen för att ni sa det där. Ja, fast det är ju lite grann ditt eget ansvar. Jag tycker att det är så obehagligt att folk har liksom... Folk i vår tid lämpar över sitt egna ansvar. Det är alltid någon annans fel. Allting är alltid någon annans fel. Någonstans får man ta ansvar för sig själv. Man måste göra det. Och vet man med sig att man inte klarar av intrycken man får på sociala medier, då får man fan ta bort sitt Instagramkonto. Helt ärligt. Alltså, det, någonstans måste man klara av att själv kunna ta ansvar för sitt liv. Vi kan liksom inte bli... Och nu kommer folk att bli jättearga. Men vi kan liksom inte bli bortkörlade 90-talister allihopa. För då funkar inte samhället. Nej, men alltså, man kan inte förvänta sig att någon annan alltid ska lösa ens problem och situationer och ta ansvar för alla kniper man har hamnat i, att allting alltid är någon annans fel. Man rör inte för någonting själv. Det gör man visst det. Man får lite rannsakan, skulle jag faktiskt önska. Förlåt om det blev hårt, och det, jag har inget emot 90-talister, men det känns bara som att det här är typiskt tecken på vår tid som är lite obehagligt. Och man lägger väldigt mycket ansvar på stackars de som nu kallas för influencers. Jag gillar inte det ordet, men på deras axlar. Därför att det är ingen som har bett dem. Jo, vissa människor vill ju faktiskt bli influencer och vill ha det som yrke liksom. Då får man väl kanske acceptera att man är någon slags förebild. Men de flesta människor har inte valt att bli en förebild. De flesta människor bara har fått en massa följare för att de är intressanta på något sätt. Men för den sakens skull så kan man ju inte leva som alla andra tycker att man ska leva och alltid vara moraliskt prickfri och göra alla rätt. Det är inte rättvist att man ska lägga den bördan på folks axlar, tycker jag.
Fast skillnaden är väl att tar man betalt för någonting så måste man också kunna stå för det. Det är väl kanske det.
Vad menar du då? Vad menar du då?
Ja, men
ett exempel.
Ja, men Maxim, när du jobbar med Maxim med bars, både du och jag älskar ju bars. Är det inte skillnad då på om du lägger ut: "Åh, jag älskar bars. Den här är min favorit just nu."
Uh-huh.
Och så säger du så här: "Ja, men passar det inte så följ inte." Eller när du får betalt av Maxim för att du ska säga att du tycker om den. Sen tycker ju du om den, för jag vet att du bara gör sånt som du tycker om.
Uh-huh.
Men då kan man ju inte, det blir ju inget så här ofrivilligt influensande då.
Nej.
Så att kommersialiseringen av sociala medier, då får man också stå till svars.
Ja, men när man gör köpta inlägg, alltså när man samarbetar med någon, då måste man ju kunna stå för det. Och det ansvaret är ju såklart den så kallade influencers ansvar. Att man givetvis bara ska göra samarbeten för saker som man faktiskt verkligen kan stå för. För där ska man ju, där är ju meningen att man ska influera andra och inspirera andra och kanske locka andra till att köpa det man försöker tillsammans med företaget då sälja. Givetvis har man då ansvar för att man kan stå för det man marknadsför. Det är ju självklart. Men när man bara lever och är en människa så tycker jag väl kanske inte att man har det. Och även om man ibland gör sponsrade inlägg på Instagram, det gör ju du också, så är ju inte hela du är ju inte ett företag. Du är ju en person, förstår du? Det är därför det också är viktigt att man märker ut när man gör sponsrade inlägg. Så att folk vet att det här har också en annan avsändare. Men jag kan fatta att det är svårt att hålla isär det. Att man inte riktigt kanske ibland kan skilja på vad som är person och företag egentligen.
Mm. Ja, det var en intressant koppling där till socker.
Och... Ja, det blev en liten abrovink ut i åt något tal.
Träningspodden i nötskal.
Verkligen.
Lyssna, fråga nummer 2 som jag har med mig. Och det är en fråga som både du och jag har personlig erfarenhet kring. Och har ju också roddat och fixat så att vi har kunnat få till en hållbar löpträning i stor volym. Så här lyder frågan. Hej Lovisa och Jessica. Nu kommer det lite mer sån här egen kärlek igen. Egen beröm. Luktar alltid gott. Måste tacka er för en superbra podd. Passar perfekt att lyssna på när jag gör mitt långpass enligt programmet i Stora löpaboken för kvinnor. Ni får gärna podda lite längre då jag har mitt 120 minuters pass nästa helg. Jag kollar här nu. 1.07 har jag på min mick. Så att vi är uppe strax över en timme i alla fall. Jag är snart 59 år och har tränat sporadiskt under alla år. Skidor, gym, löpning, olika gruppträningsklasser. Nu har jag börjat följa ert program för 21 kilometer på 2.20, alltså 2 timmar och 20 minuter. Är nu klar med vecka 13. Det är det bästa jag har gjort. Och sen är det 1, 2, 3, 4, 5 utropstecken. Så himla kul. Och sen kommer det 3 utropstecken. Så det är verkligen betoning på det bästa jag gjort och så himla kul. Här kommer det lite oannonsmärkt reklam för våra program.
Vad roligt.
Har fått struktur på träningen och ett upplägg som passar mig med 3 gånger per vecka. Det har också gått jättebra för mig. Jag trodde aldrig i höstas att jag skulle kunna springa 100 minuter i ett streck. En gång tidigare i mitt liv har jag sprungit 14-15 kilometer. Dessutom är det vinter och jag har sprungit i minus 20 grader samt snabbare än de 7 minuter per kilometer som rekommenderas i boken. Jag har en dröm att fixa en halvmara, men vi får se. Mina knän är lite halvbråkiga. Jag skulle önska att ni i er podd tar upp om löpning i mogen ålder. Jag vet inte, Jessica, om det kanske vänder sig till dig. Hur ska jag tänka om jag vill fixa sträckor på 15-20 kilometer? Ska jag träna mer på något, mindre av något annat? Ni har ju naturligtvis, nej förlåt, det kommer det. Av naturliga orsaker ingen egen erfarenhet av detta, alltså löpning i mogen ålder. Men ni har så stor kunskap så det kanske fungerar bra ändå. Än en gång, stort tack för en podd som jag längtar till varje vecka. Ja, det jag tänkte på att vi hade personlig erfarenhet, det är ju det här med att springa utan att få ont. Det var det som jag mest fastnade på, en löpning i mogen ålder, Jessica.
Ja, jag tänkte nästan lägga på här nu, Lovisa, för att inget fel med att vara i mogen ålder, men jag tycker ändå att 43 är väl ingen ålder.
Träning i livets slutskede.
Det här är så roligt, för att när du är 43, då kommer du att förstå vad jag menar. För när någon säger till dig då att du är gammal, så kommer du att tänka så här, okej, tack för den. Jag känner mig inte ett dugg äldre än för 10 år sedan. Så att du får helt enkelt vänta tills du kommer dit, Lovisa, så vet du. Men inget ont om mogen ålder, för jag kommer också träna i mogen ålder.
Jag säger det med kärlek, Jessica.
Ja, men det var nära att jag la på. Jag bara säger det. Nej, men... jag kan väl känna lite grann också nu när jag inte regelbundet springer så långa sträckor, att jag också tycker att det är problematiskt att göra det och utan att få ont i kroppen, faktiskt. Löparknä får jag ganska mycket problem med så fort jag kommer upp runt, ja, men till och med runt 8 kilometer så börjar det göra ont. Och då tar det emot lite att springa längre sträckor, för att det är inte så kul att springa när det gör ont. Det är faktiskt inte roligt.
Om jag skulle sticka ut och springa, om vi låt säga nu att jag skulle vara frisk imorgon, att det här bara är någon sån här hurven grej och att jag kan vila bort det idag, låt säga då att jag skulle springa imorgon, jag tror inte att jag skulle kunna springa mer än 14 kilometer utan att få ont i knät. Och att själva grejen med långpass är ju att försöka långsamt och lugnt och metodiskt förskjuta den tröskeln framåt, så att den här knäsmärtan ska komma senare och senare. Men jag undrar hur många som springer ett halvmaraton, alltså vanliga motionärer, som gör det utan att få ont i knät under loppet.
Nej, jag tror inte att det är så vanligt, faktiskt. Eller? Vad tror du?
Nej, men... Alltså, dels så tänker jag så här, ja, men 2:20, 2 timmar och 20 minuter. Mm. För det första så är det typ en timme långsammare, eller snarare en timme mer än en riktigt snabb halvmaratonlöpare. Så det innebär ju att du måste ha en större hållfasthet. Ju långsammare du springer, desto längre tid tar en fast sträcka. Och då måste du också ha större hållfasthet. Så det är ju svårare att springa ett halvmaraton långsamt än att springa det snabbt, om man tänker ur hållfasthetsperspektiv. Men det andra jag tänker är att styrketräning är ju superviktigt. Och det som händer i den här mogna åldern, det är att man går in i, alltså att cellerna åldras. Alltså att de helt enkelt försämras. De försämras enbart på grund av att tiden går. Det är jättetaskigt. Och styrketräning och att man äter tillräckligt mycket fett, att man helt enkelt har bra skydd i alla leder. Att fett och muskler som stabiliserar alla leder och som ger en bra förutsättning till ett bra löpsteg är jätteviktigt. Och så det tror jag är viktigt. Alltså muskler och fett är viktigt för att inte få ont i lederna. Men... en annan grej som jag tänker kan vara bra att ha i åtanke, och det här är ju väldigt många vanliga motionärer som tänker på, det är ju att förbättra sitt löpsteg. Alltså man tänker i löpstegsfrekvens, alltså hur många steg man tar per minut, vad man har för bäckenposition, vilken styrka har man för att kunna hålla bäckenet i en bra position för det löpsteget som man har från knä och neråt, räckvidden, armpendlingen, hur mycket energi går det åt till att hålla bålen i en bra position. Så att jag skulle nog tycka att följer man ett halvmaratonprogram i löpning och lägger ändå 3 löpass i veckan, det är mycket. Det är ju betydligt mer än vad en vanlig människa lägger någonsin på, i tid på löpning. Då tycker jag att man ska unna sig någon form av teknikfeedback. Det behöver inte vara en PT-timme. Man kanske kan leta upp en löparklubb och träna med ett par gånger. Men att man får någon form av feedback från någon som kan kolla på en utifrån. Någon som faktiskt kan löpteknik. Liksom mer generellt än bara så här springer jag, det här funkar för mig. För att löptekniken och hur man använder motoriken är ju jätteviktig för att förebygga smärta. Smärta som man liksom tänker sig att man kommer få över tid, det här som att det krånglar.
Ja, och på samma spår lite grann så kan jag ju också tycka att jag tycker att det är ascoolt att vara 59 år och satsa på att springa en halvmara. You go girl, bra! Alltså det,
du är verkligen good cop. Jag är så, förlåt, jag glömmer ju bort den aspekten. Tack Jessica.
Ja, men det är så coolt. Och jag, för du vet, jag är ju det största fanet av det är aldrig för sent. Det är aldrig för sent. Alltså jag tycker det är så häftigt. Hon kommer att klara det, det vet jag. För att hon har sån kanonbra inställning och har verkligen bestämt sig för det och ser inte hindren. Nu vill hon bara ha liksom lite hjälp att komma förbi the bumps in the road. Det vill säga de där baskade knäna. Men då kanske det också är extra viktigt att man har riktigt bra skor. Och om man behöver till exempel inlägg för att liksom balansera upp sitt steg, så kan det också vara en bra idé att gå till en riktigt bra löparaffär. Det finns ju många, vad heter de nu då?
Löplabbet och Runner Store och liknande.
Ja, exakt. Och där får man ju springa på löpband där man har en kunnig person som tittar på hur man springer och mäter och sådär. Och väljer ut vad man ska ha för skor och se om man behöver någon speciell sula och sådär. Och det kan ju också underlätta för, alltså göra så att man inte får ont i knäna. Det är ju ett litet tips också om man nu behöver lite hjälp på traven. Men annars tror jag precis som du, man måste styrketräna. För det är ju viktigt även om man inte är i mogen ålder när man ska springa långt. Att man måste bygga upp musklerna, för annars kommer man att få ont någonstans. Även om det inte är knäna så kan det vara någon annanstans. Och jag får ju problem med löparknä direkt när jag har haft löpningen på hyllan lite för länge och 2 inte gjort min styrketräning som är anpassad liksom för löpning. Då får jag direkt löparknä och det kommer tidigare och tidigare. Ju sämre jag har tränat styrketräning och ju mindre löpning jag har gjort, desto tidigare börjar jag få ont i knät. Så att det där kan också vara en träningsfråga. Om hon lägger lite energi på att faktiskt träna upp musklerna som hon ska använda, så tror jag att hon kommer att kunna öka på distansen gradvis och att det kommer att kännas bättre och bättre.
Här är ju ett jättebra exempel på de här 3 K:na som vi pratade om inledningsvis, med kontinuitet, kvalitet och kvantitet. För att har man 3 löppass, eller snarare 3 konditionspass då, i veckan, och det som är den stora skillnaden för någon som börjar följa ett av våra löparprogram som vi har, Stora löparboken för kvinnor, det är ju just att man höjer kvaliteten på de minuter som man är ute och springer.
Ja.
Och den här kvantiteten, det är ju det när man smyger upp. Man kanske är van att springa 40 minuter 3 gånger i veckan. Så man har och man springer intervaller. Så att man har både kvaliteten och man har kontinuiteten. Och sen kommer vi med vårt program och höjer stegvis upp kvantiteten. Alltså att det blir längre och längre pass. Var tredje pass blir längre och längre.
Mm.
Då är det ju också, då måste ju kroppen, eller man måste ju få en chans att bygga upp och svara på den stimulansen. Och det jag tänker, så som jag skulle vilja att människor blir bättre på, det är ju att lyssna på kroppens signaler, precis som hon gör, nämligen att hon känner att knäna bråkar och att hon då vill förebygga. Så hon har ju en tilltro till att hon kommer klara det, Men ja. Frågan är ju hur ska jag bete mig på ett bra sätt? Och då tänker jag, om man har den här kontinuiteten, 3 konditionspass i veckan, och man har kvaliteten, det finns förbestämda intervaller som man ska springa, och kvantiteten, man kommer upp en ganska hög träningsvolym om man ska klara springa halvmaraton på 2 timmar och 20 minuter. Då kan man ju faktiskt varannan vecka kanske byta ut ett av passen, så exakt samma innehåll, men att man till exempel kör det på cykel istället, eller att man kör det på crosstrainer istället, eller på roddmaskinen, så att man fortfarande får konditionsträningen, men att man får den i en annan position än löpsteget, vilket då innebär att kroppen kanske inte slids lika mycket i lederna, men att systemet fortfarande får belastningen i form av konditionsträningen.
Ja, men det är väl jättebra tips. Och jag tycker att det vore väldigt kul att höra hur det går. Så att om hon fixar sin halvmara så vore det jätteroligt om hon kunde skriva till oss och berätta det, tycker jag.
Ja, vi älskar ju när vi får feedback. Vi har fått ett nytt lyssnarmail från våran melontjej nere i Australien. Men det får jag spara till nästa vecka. Ja, det är roligt när vi får uppdateringar på hur det går för människor som hör av sig till träningspodden.
Ja, det tycker jag är jättekul. Och det blir ju en här liten cliffhanger också till nästa vecka. För nu måste vi ju faktiskt avrunda. Annars blir det väldigt långt pass för alla som lyssnar.
Ja. Och ja. Även om vi är många som vill ha ännu längre poddar. Men vi har ju varit på någon form av lite grann strategimöte för träningspodden. Och då har vi förstått att det människor generellt sett vill ha, det är kortare poddar. Och du och jag bara, men vad fasen, bestäm er.
Ja, det är hopplöst. Man vet inte hur man ska göra, så det är bäst att man gör som man vill.
Vi har i alla fall fått se siffror för träningspodden där vi nu ser att 96% av våra lyssnare är kvinnor och 4% är män.
Det var väl egentligen ingen nyhet, kan man säga. Vi hade väl gissat det någonstans.
Jag tänker att det kanske är 99% kvinnor, för de där 3%, det är kvinnor som lyssnar med sina mäns telefoner eller använder deras konton, så att det då loggas som män. Och den där 1% av männen, det är kanske de som är våra allra mest trogna lyssnare.
Ja, för att jag har i alla fall haft 3 män som jag kan komma ihåg som har kommit fram och pratat med mig om podden och sagt att de lyssnar. Så att jag vet att de finns.
Och vi tror ju att prins Daniel lyssnar bredvid Victoria i bilen när de åker till fjällen.
Ja, det hoppas jag. Det hade varit kul. Kul om han var våran 1% män.
Ja, vad roligt. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Vi hörs igen nästa vecka. Och glöm inte bort att följa oss på sociala medier om man inte vill inspireras.
Nu ska jag göra mig av med spindlarna. Ha en trevlig helg, hörni. Ciao.
Puss, puss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.